Vi har ju hållit på med och håller på med bergspredikan. Den här våren kommer fortsätta under sommaren. Och det är egentligen en predikan som föds ur nyfikenhet. Bergspredikan finns i Matteus kapitel 5, 6 och 7. Men i slutet på det fjärde kapitlet så får man anledningen till att den här predikan blir av. Jesus har precis trätt fram. En förmodligen ganska enkel man från en mycket liten by i norra Israel. Ingen direkt liksom härkomst eller status eller någonting sånt att skryta om. Men plötsligt ger han sig ut och så börjar han predika om att Guds rike är nära. Han ber för sjuka så att de blir friska och saker och ting händer runt omkring honom hela tiden. Och precis som i vår tid så skapar det ju nyfikenhet, uppmärksamhet. Vem är den här personen? Vad är det han säger? Så massvis med människor möts på kullarna ovanför Genesarets sjö. Och Jesus sätter sig ner och så håller han den här långa predikan. Vi fuskar ju lite, vi benar upp den på ett antal söndagar. Men han håller den först och främst till sina lärjungar. Så är det många andra som hör vad han har att säga. Och huvudtråden är ju vad det innebär att vara en del av Guds rike. Att leva ett annorlunda liv i ljuset av det ljuset av evangeliets kraft. Att följa Jesus, att tro på honom. Och i bergspredikan så målar Jesus upp ett antal väldigt praktiska situationer. Vi förra söndagen så avslutade vi ett långt stycke där Jesus tar sin utgångspunkt i Mose lag. Och så säger han att ni har hört att det är sagt. Så nämner han ett antal olika situationer. Relationen mellan vänner. Mellan makar. Hur man ser på främlingar. Fiender. Ett antal olika praktiska omständigheter som i princip var en som satt och lyssnade på Jesus hade mött. De visste precis att ja, men sånt här är det ju. Som man möter i livet som människa. Och på det sättet är ju bergspredikan spännande. Därför att ingenting av det vi läser är ju liksom det här har aldrig hänt nu, 2000 år senare. Utan jag tror att vi kan känna igen oss i mycket av det Jesus säger. Och han tar hela tiden sin utgångspunkt. Att ni har hört detta och ni reagerar på det här sättet. Och då leder det till de här konsekvenserna. Men jag säger er, tänk annorlunda. Och så försöker han förklara vad poängen med Guds ord och Guds tilltal till människor. Så säger han, gång på gång, på det här sättet så brukar ni leva, på det här sättet så brukar ni agera. Men jag säger er, gör annorlunda, lev ett annorlunda liv så att ni får se annorlunda resultat av det. Och Två ord. Vi har ju läst 6 stycken avsnitt de senaste veckorna där Jesus säger, ni har hört att det blir sagt. Och runt om så finns det 2 grejer som liksom innesluter hela den sektionen. Vi kan läsa exempelvis från Matteus 5, verserna 14-16. Jesus säger så här, ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Och vi läste förra söndagen så avslutar han det och egentligen hela det här långa avsnittet. Kapitel 5, vers 48. Var fullkomliga så som er fader himlen är fullkomlig. Lev ett liv som lyser. Det syns att det är annorlunda. Det syns att ni har Gud Fader i himlen som förebild. Så att människor runt omkring känner på sig, det, liksom, det luktar och det smakar Guds rike, inte vad de är vana vid. Nu kommer vi till ett nytt avsnitt. Och Jesus kommer, han kommer inte längre inleda med att ni har hört att det blir sagt, utan han kommer prata om tre olika fromma gärningar. Tre handlingar som i princip varje jude på den tiden följde. Det handlar om allmosor, alltså att ge till behövande, bön och fasta. Tre fromma gärningar som var helt självklara att man levde i vardagen och följde. Och så kommer vi få se Jesu kommentar på detta. Och återigen kan man väl säga att han skruvar på det några varv. Han börjar med att så här brukar ni agera med det här beteendet. Tänk lite annorlunda än vad ni är vana vid. Vi tar den första idag om allmosor. Kapitel 6, verserna 1-4. Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn för att de ska lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen. När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor ska prisa dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Att ge allmosor, det har nog funnits i alla kulturer, alla religioner. Insikten hos oss att om jag har det bra så kan jag skänka något till den som inte har det lika bra som jag. Och ett av de sätten inom judendomen på den här tiden var att helt enkelt ge pengar. Runt templet så fanns det uppsamlingsbössor. Man kunde gå dit så kunde man lägga några slantar. Jag antar att man sen samlade ihop det här och delade ut till de som hade behov av det. Och så läste jag, det är det som är så spännande med att förbereda en predikan, man lär sig någonting nytt. De här insamlingsbössorna, de såg ut på ett särskilt sätt. De var smala upp till och breda ner till. De såg nästan ut som basuner. Och då blir ju frågan, när Jesus säger låt inte stöta i basun, kanske man ser en bild framför sig. Johan står och blåser sin trumpet. Eller är det de här insamlingsbössorna som han menar? Det vill säga att de passade på när det var mycket folk som tittade på. Så kom de, så hörde man liksom på lång väg att här kommer det. Och så liksom rasslade det till ganska rejält. Man stötte i basun och alla runt omkring tänkte oj, oj, oj. Vilken folkets välgörare. De här slantarna har jag lånat från söndagsskolans pengar. De ska återbördas efter predikan. Ja, jag sorterar det sen. Är det det Jesus menar? Kanske. Alltså handlingen att ge till behövande är ju i sig viktig. Nyttig. Och den är värd tacksamhet i sig själv. Att ge pengar så att de kan användas till något annat sammanhang. Vi har ju fortfarande det i vår tid. Det händer saker antingen i närområdet eller långt bort. Och så inser man att här behövs det ganska mycket pengar för att hjälpa någon eller några andra. Men det Jesus far efter, det är ju inte liksom, ska man ge eller inte? Det är ju inte alls poängen i det här. Han utgår ju från att ge någonting man gör när du ger allmosor. Men han säger, sättet man ger på, det spelar också roll. Hur lätt är det inte att givande blir ett spel? Det kanske ser ut som att man ger med ett stort och givmilt hjärta. Man kommer där med den stora börsen och så rasslar det till ordentligt. Men det man egentligen gör, det är inte att ge en stor gåva till någon annan, utan det man gör är någon form av social investering. Man blir en välgörare i andras ögon. Och Jesus, säger vad man vill om Jesus, men snäll är han inte alltid. Han säger att det här är hyckleri. Alltså, man ger sken av att vara någon eller någonting som man inte alls är. Man bär en mask. Men då säger Jesus att ett sånt beteende är ganska kortsiktigt. Om det är så att man söker bekräftelse från människor när man visar hur mycket man ger eller att man ger, ja, då är det exakt bekräftelse från människor man får också. Varken mer, varken mindre. Och då kan man ju fråga sig, hur långt räcker det egentligen? Image, det är en ganska flyktig råvara. Och vi vet idag med Twitter och allt möjligt hur snabbt opinion kan vända från helgon till något helt annat. Det kan gå väldigt fort, och det kunde det säkert på den tiden. Det är som att Jesus säger att, ja, sannolikt de har redan fått ut sin lön. Söker de bekräftelse andra, nej, men då är det precis det de får. Men vad väger det egentligen? När man läser det här så är det viktigt att tänka att Jesus varnar ju inte bara för liksom någon annans hyckleri eller beteende. Ja, men ni vet ju, han eller hon där borta som alltid ska hålla på och spela teater. Liksom. Ibland är det lätt att man läser Bibeln just på det sättet. Det här var ju intressant. Ja, jag känner en som alltid håller på så här. Man läser Bibeln som ett sätt att avslöja andras falska beteende. Och just det kommer faktiskt Jesus säga någonting om i slutet på bergspredikan. Men det Jesus säger här, det handlar ju om ditt och mitt hjärta. Det handlar inte om någon annans beteende. Han tar andras beteende som ett exempel, men när han säger, det handlar om hur du och jag lever, hur du och jag gör. Vad vill han med detta? Jo, men han vill ju befria de som lyssnar och oss som läser detta idag från beteenden som i det långa loppet inte lurar någon annan än mig själv. Vad är då rätt beteende? Och vad menar Jesus egentligen med när han säger annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen? Hur ska man tolka det? Kyrkan har ju funnits i ganska många hundra år nu. Och ett av de många långa samtalen under den tiden, det är just hur ska man se på goda gärningar? Vad är egentligen poängen med att anstränga sig eller inte? Hur ska man göra med det? Å ena sidan så säger Bibeln klart och tydligt att en dag kommer varje människa få svara för sina handlingar, onda som goda, inför Gud. Det säger Bibeln ett antal olika ställen. Men å andra sidan så handlar ju inte kristen tro om att livet i grund och botten bara är en vågskål. Där det viktiga är att liksom innan man dör så ska man se till att den goda sidan väger i alla fall lite över den onda. Det finns ju många många religioner som i grund och botten har det synsättet. Gör fler goda gärningar än du gör onda. Så att det väger över på rätt sida. För en dag så ska du dömas. Ibland kan ju kristna också tänka på det sättet. Medvetet eller omedvetet. Oj, jag svor på kafferasten på jobbet idag. Nej, men finns det inte någon tant som jag kan hjälpa över gatan? Alltså man bär med sig det här liksom att man måste göra rätt för sig. Det goda måste väga över liksom det onda. Så har man någon slags vågskålstänk. Men det är inte alls vad kristen tro handlar om. Goda gärningar kan aldrig föra en människa närmare Gud. Som om det vore någon slags avbetalning eller tillgodoräkning. I Efeserbrevet kapitel 2 står det så här. Verserna 8-10. Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Ingen mängd slantar i offerboxen eller goda gärningar eller någonting sånt kan göra att vi förtjänar Guds kärlek. Inte hos någon människa funkar det på det sättet. Guds kärlek och Guds nåd är någonting som man ger förbehållslöst till oss. Det är vad Bibeln säger, det är grunden i den kristna tron. Men däremot, som sagt, den 10:e versen, vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. När vi får ta emot nåden från Gud som vi inte är förtjänt av, då föder det fram ett nytt slags liv, ett nytt slags beteende som leder till att vi lever goda liv. Så goda gärningar är aldrig ett kriterium för att tillhöra Gud. Det är inte så att man ska ha bockat av en 15-punktslista innan man är redo att låta döpa sig. Utan det är snarare någonting som är konsekvensen av det. Men på samma gång, och som sagt, detta har ju kyrkan pratat om många gånger och vridit och vänt på. Hur ska man egentligen förstå detta? Samtidigt så finns det en uppmaning, en utmaning, en uppmuntran till den som är kristen att ändå medvetet leva ett gott liv. Att göra sitt bästa. Att använda den gåva man fått av Gud. Ta exempelvis första Korintierbrevets 3:e kapitel. Det här hade jag skrivit ner innan jag visste att Bengt-Åke skulle säga det han sa idag, men det passar ju fantastiskt fint. Första Korintierbrevet kapitel 3, verserna 10-15. Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns. Och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar. Trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det, till den kommer med eld. Och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består ska få lön. Den vars verk brinner ner ska bli utan. Själv ska han dock räddas, men som ur eld. Det finns ingen annan grundsten som man kan bygga på än Jesus Kristus och vad han har gjort. Hans död på korset. För alla våra synder, all vår trasighet. Den enda avbetalningen som någon av oss kan göra, det är den som Jesus har gjort. Men vi kan välja hur vi bygger vidare på den. Tar vi liksom krimskramset, det som blir över, halm, trä, gräs eller halm, eller tar vi det som vi har som är värdefullt och bygger vidare på det verket. Det har betydelse. Vi återvänder till bergspredikan. Jesus talar i det här avsnittet om tre typer av goda gärningar. Allmosor, bön och fasta. Och efter att ha gjort det så säger han någonting som är lätt att läsa som liksom inledningen på ett helt nytt område. När det är ju så, i de flesta biblarna så finns det rubriker. Rubrikerna står inte i Bibeln. Allting är egentligen bara en enda textmassa. Och så får man i efterhand, och detta har ju kunniga människor gjort, får man försöka se vad är liksom början på ett stycke och vad är avslutningen på det. När så. Men egentligen i alla biblar så är det bara en enda textmassa. Och då är det lätt att tänka, okej, sen byter liksom Jesus spår helt. Då läste jag det som kommer efter och tänkte så här, tänk om det snarare sammanfattar eller avslutar det som Jesus precis har sagt. Vi testar, vi läser Matteus 6, verserna 19-21. Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är kommer också ditt hjärta att vara. Hjärta i judendomen symboliserar inte först och främst våra känslor utan vår vilja. Drivkraften, det som liksom sätter riktningen i vårt liv. För 20 år sedan, någonting sånt, då brukade man säga du blir vad du äter. Ja, men du blir vad du gör. Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och om man tar de orden och lägger det på det här avsnittet om allmosan och goda gärningar. Om drivkraften är att göra det för att synas. Vad leder det till då? Och då blir ju Jesu uppmaning ännu mer allvarlig. Låt drivkraften i ditt liv vara Gud. Fäst din blick på honom i det du gör. Jesus avslöjar ju inte bara ett vilseledande beteende i detta. Utan han ger ju också en form av andlig övning för den som vill bli fri från ett bekräftelsesökande givande. Så här säger han. Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda. Då ska din fader som ser det fördolda belöna dig. Evangeliet avslöjar ju inte bara det som är vilset. Utan det upprättar ju till någonting nytt, någonting friskt. Någonting heligt. Och Jesus ger ju ett väldigt konkret tips här. Öva dig i att ge när ingen annan än Gud ser. Låt inte vänstra handen veta vad den högra gör. Bokför inte, räkna inte. Räkna inte så att det syns bland andra. Räkna. Kanske inte heller så att Gud ser det. Eller så att du själv ser det. Det kan ju bli så Jag läste i något sammanhang, när jag lyssnade på en podd här om veckan, och som en parentes så pratade han om mental bokföring. Alltså att vi människor är så benägna att tänka liksom att nu har jag varit ute och sprungit en mil, då är jag väl värd en riktigt stor godispåse i soffan. Alltså omedvetet så funkar vi alla på samma sätt. Och det är som att Jesus säger, öva dig i att det du ger, det släpper du taget om. Och så får du lita på att din fader som ser det fördolda belönar dig. Kanske inte direkt, kanske inte imorgon. Öva dig i detta. Där din skatt är kommer också ditt hjärta att vara. Och jag tror också att man kan vara öppen inför Gud med en sån här sak. Jag tror att man kan be liksom, Gud, hjälp mig att inte hålla på och räkna. Hjälp mig snarare att ha dig som mål och förebild. Hjälp mig att flytta fokus från mig själv till dig och till de människor som du har omsorg om. Amen.